Dags för ett nytt avsnitt igen. Vi är tillbaka. Flinke Otte, bladets handbollspodd. Flinke hemma efter en intensiv landslagsbevakning. Han sänkte Jondal till slut, Flink, med sina spetsiga vinklar. Eller vad var det?
Så var det nog inte. Han löste det rätt bra på egen hand, får man väl lov att säga, med det. Med de resultaten och ja, det sätt att vara och det spelsystem och allt vad det var. Han gjorde de flesta misstagen. Hattandet med startelva och truppe och ja, nej. Han sänkte sig själv.
Jondal, dansk, var inte så populär varken hos folket eller i media. Glenn Solberg, norrman, var inte så populär hos folket eller i media. Är vi lite rasister i idrotts-Sverige?
Nej, rasister att ta i, men jag tror att tålamodet var kortare med Thomasson från fansen på grund av att han är dansk. Jag tror att det var kritiken kom snabbare. Det tror jag.
Handboll, Flink. Vi har en gäst idag som kommer att ansluta här lite senare. Walter Krins heter han. Mm. Det känner nog flesta till, som vi har en koppling både som spelare, landslagsprofil, men mer också lite tränare får man säga då i Kristianstad HK på damsidan där. Men vi börjar väl med lite läget. Nu var det bara en vecka sedan vi körde, men vi tog aldrig riktigt pulsen på oss själva då. Vad har du blivit glad över de senaste två veckorna?
Torsten Län har jag blivit lite glad över, som är ny, jag vet inte vad de kallar det i Danmark, generalsekreterare eller förman tror jag de säger där. Det är han som så att säga högste tjänsteman i deras förbund. Såg nu att han hade gått ut med att Danmark inte ska arrangera så många handbollsmästerskap i framtiden. Nu är det, om vi bara tittar framåt här nu fram till 2032, så har de här EM 2026, de EM 2028, här EM 2030, här VM 2031, de EM 2032. Så de har haft ett antal, så jag räknar bara på det. De har alltså haft 11 mästerskap blir det under 19 år från 2014 till 2032. Det är mer än ett vartannat år. Sen är de inte ensamma värdland varenda gång, utan det ligger ju bra till att köra ihop med Tyskland eller med Sverige eller Norge. Men det har ändå varit 11 mästerskap på 19 år på dansk mark, och det är alldeles för mycket. Anledningen egentligen, han var väl inte, han tycker ju själv då att de inte bara bäst i världen på handboll, i varje fall på här sidan är de ju det, och bäst på talangutveckling, utan även bäst i striden av plan, bäst på att arrangera, men att det gynnar kanske inte handbollsvärlden att det är så mycket mästerskap i Danmark. Man behöver sprida handbollen lite mer och så. Eller om det finns i slutändan någon ekonomisk också, inte om någon går plus på, det är ju rätt så skilda, men det är skillnad att ha liksom ett dam-VM och ett herr-VM eller i, gissar jag, framförallt är skillnaden mellan herrar och dam.
Då får vi bara hoppas att det är någon annan som vill arrangera de här mästerskapen.
Så är det ju. Risken är ju att det kanske bara blir lite fler i Sverige och Tyskland istället eller någonting. Så att vi får väl se. Men det gjorde mig glad. Slänger in en till grej som gjorde mig glad. Det är att det skiljer, nu är vi ju bara 4 omgångar in, men på tal om Walter Krins och Kristianstad och så vidare, det skiljer bara 2 poäng mellan 1:an och 9:an i damligan, och det är välkommet. Mm. Att det är jämnt med det. Också där.
Är det bara 2? Jag noterar att det var väldigt jämnt där i mittenskiktet, men visst, det är kanske bara, är det 6 poäng då, Sävehof?
Sävehof på 6 poäng i topp, och jag kommer inte ihåg nu, det kanske var 9, men de ligger på 4 poäng, så att vi är ju vana annars att den är ganska ojämn. Kanske den blir i slutändan också, även om nu Sävehof ofta då har ju varit dominerande och dratt ifrån tidigt. De är inte lika starka längre, men det är klart att den kommer att sätta sig och skikta sig och så ju. Men låt oss hoppas att det går så långt som möjligt av serien här. Det är ju, men bara att efter 4 omgångar så är inget lag obesegrat. Mm.
Det som jag har haft lite glädje av, jag vet inte om du noterat det, men du brukar ju hacka lite på oss stackars lokaltidningar, men det var ju Europaresa här nu, Europamatcherna drog igång i, nu spelar vi en onsdag, det drog igång igår för de svenska lagen. Karlskrona ute på Europa, första Europaresan, då kör BLT, hakar på och kör liksom lite live från hela dagen, bilder från flygplatsen och så hakar på liksom truppen. Det var, för mig var det nostalgi, för jag minns när man själv, när Kristianstad gjorde sina första Europa-äventyr, Slovakien tror det var. Vi gjorde liksom liknande, man hakade på nära truppen och allting var intressant då. Var de bodde när de gick promenad, man tog bilder och höll på. Det är ju alltid, första gången är ju allting väldigt spännande. Nu har man ju blivit bortskämd med många års Europaspel. Då finns inte ekonomi eller kanske inte heller intresse att följa laget på det sättet. Men det var nostalgiskt och härligt att följa detta.
Ja, men det var väl en bra satsning när nu Karlskrona ut i Europa för första gången på, ja, det behöver närma sig 50 år någonting. Det var väl någon gång på 80-talet tror jag de var med i Europaspel.
Sen fick de ju stryk, men det var en tuff bortamatch också och det var rätt jämnt. Så att
det är svårt, så.
Det var kul.
Kristianstad var nere i Toulouse.
Det var det som gjorde mig lite sur. Inte, de gjorde en jättebra insats där. Framförallt Haider Al-Kafadji. Det var hans bästa match i Kristianstad så här långt. Däremot domarna flink. Där har vi något när vi ska prata Europa-domare som är liksom under Champions League, då vet man aldrig vad som dyker upp. Och det var liksom ingen så katastrofinsats, men det är ändå så att man sitter och blir kokt. Jag blir kokt inombords när jag liksom ser de här besluten. Oh, alltså, de dömer ett tveksamt felaktigt spärr, eller de tar ett tveksamt domslut åt ena hållet. Och så vet jag redan då att i nästa anfall så kommer de blåsa av linjespelaren för felaktig spärr eller något sånt för att de ska jämna ut det. Och det var så kanske 6 gånger i matchen åt båda hållen. Men det är ju så fruktansvärt irriterande att se, och det måste ju vara liksom hopplöst för de som sitter och tittar på en match när det bara kommer en massa signaler hela tiden som ingen har en aning om vad det är som händer. Det stör mig. Och det har vi inte sett i svenska ligan på ett tag, tycker jag. Så därför var jag kanske lite ovan vid den typen av... Särskilt inte nu när domarna liksom... Det är väl en av riktlinjerna inför den här säsongen att låta linjespelarna... Eller låta liksom både försvara och linjespelare, låta dem böka lite mer och hålla inte på med de här luddiga avblåsningarna. Men i Europaspelet var de tillbaka, den typen av spelvändningar. Vilket var irriterande.
Men Kristianstad vann med 2 bollar.
De vann med 2 bollar och det var ju starkt. Toulouse är väl i alla fall på för... Jag tyckte inte att det var Tennisberg som kommenterade. Han tog nästa pratade om att det var en bragdmässig prestation. Jag tyckte att Toulouse var lite sämre än jag trodde. Mycket sämre.
De var ju där precis bakom i fjol. Ja, de blev väl 4 i sig eftersom de tog sig till Europa League. Nu ser jag att de ligger 11 med 4 poäng på 6 matcher, så att de har väl tappat en del. Men Simon Möller, stod mål eller?
Simon Möller stod i första halvlek. Brolin spelade rätt mycket framåt.
Ja, Brolin är också där.
Möller var rätt bra han också, men överglänstes av Al-Kafadji. Men Toulouse generellt, det kändes inte som att de hade läst på. Alltså att de utnyttjade inte någonting av det som Kristianstad har varit svaga på, tycker jag, så här långt under säsongen. Det är kanske inte så mycket, men de har ändå förlorat en match och saknar tyngd och rutin i mittförsvaret där när de kör med Filip Henningsson och Herman Josefsson. De sattes ju inte under någon större press, tycker jag, från Toulouse, vilket var lite oväntat.
Coach miss.
Så någon bragdinsats var det inte, men det var en väldigt bra insats.
Ja, och vinna borta så här. Ja. Alltså, bara resultatmässigt vad det betyder i tabellen och kunna gå vidare och så vidare. Så det var ju kanon.
Har du sett något som du har varit dåligt i veckan?
Ja, det är väl något som vi har haft uppe för, men det ryktas ju om Simon Pytlick ska gå från Flensburg till Berlin. Det var ett snack om att Berlin skulle köpa ut honom till nästa säsong, men för han har en klausul tydligen som att han kan gå 2027. Och sen, ja, det ryktades ju om att det skulle typ vara klart att de skulle betala en jäkla massa Berlin, men sen gick ju Flensburg ut, Vranjes gick ut och sa att han kommer inte att lämna Flensburg 2026, utan ja, och inte att han skulle lämna 2027, men det verkar ju vara mer eller mindre klart 2027, och då är vi ju där igen. Då har vi alltså en av världens bästa spelare ska byta inom Tyskland från liksom två av, ja, de är ju två jättekonkurrenter, två som kan vinna guld, och det vet vi typ nu. Sen kommer det väl kanske inte bli officiellt på ett litet tag, men det är 1,5 år dit, mer än det. Och det är alltså handbollsvärlden måste ändra reglerna, att man det kör som i fotbollen, och att man inte får förhandla förrän du har ett halvår kvar på kontraktet. Svårare än så, då hade man ju fått bort mycket av detta. Det gör mig återigen förbannad.
Ja, jag förstår det.
Ja, förbannad.
Vi behöver, men det här är väl lite synd att Vranjes gick ut så tufft. Vi tycker ju om det. Handbollen behöver ju ha lite mer övergångspengar. Eller, alltså inte, det är inte pengarna i sig, men liksom rena så här att man köper spelare. För då blir det ju det här. Då blir det inte de här långa liksom tvåårsavtalen. Det är bättre att köpa spelarna när man ska göra det, och köpa dem direkt och ha de här fönsterna i så fall.
Ja, absolut. Det är, då, jag menar, de köpt loss honom nu till 2026. Det hade väl varit okej att veta det nu, även om det är mer än ett halvår dit. Så, alltså det blir ju jättekonstiga situationer framöver nu då ju. Alltså nu ska Flensburg och Berlin komma mötas flera gånger. De slåss om titeln.
Och vi var inne på lite övergångar i Berlin med Pytlick och Flensburg och Berlin. Vi har en annan spelare som är gäst här nu idag. Walter Krins har vi ju nämnt. Som ungefär, han var ju en av de flink som köptes från Kristianstad. Så det var ju en ren övergång som man vill ha i handbollen. Välkommen till podden, Walter Krins.
Tack så mycket.
Vi brukar ju ha några sådana här snabba frågor eller korta frågor knappt att säga, för de brukar ta rätt lång tid, men ett fast segment så att säga som vi går igenom lite först. Ja. Och då är ju min favoritfråga yrke.
Vad jag håller på med, vad menar
du? Ja, precis.
Ja, vad fan ska man kalla det då? Jag är handbollsspelare men skadad mestadels av tiden, tycker jag. Studera lite vid sidan om och är väl en liten CO-lärarroll i Kristianstad handboll med Uffe Larsson. Kan man kalla det yrke, det vet jag inte, men någonting sånt.
Vad är det du pluggar?
Sports management.
Nej.
Vad ska du bli, tänker du?
Ja, tanken är väl fortfarande att man ska bli frisk och kunna spela handboll, men sen efteråt så är det väl att man någonstans vill jobba inom handbollen. Vilken roll det blir, det kan jag inte svara på just nu. Det får vi väl se lite hur det går i den kursen jag går, men någonting inom handbollen är väl målet i så fall.
Om du skulle ta ut en startsjua med spelare, eller så att säga, favoritspelare du har spelat med, hur lyder den då?
Ja, alltså jag tycker den är rätt svår, tycker jag. Alltså, ska man då tänka handbollsmässigt bara, eller också personlighetsmässigt?
Gärna lite personlighet. Om du tänker liksom favoritspelare så att säga. Så det är inte bara, nej, annars blir det tråkigare om man bara tar de sju bästa spelarna.
Ja, okej. Ja, men jag tänker på vänster sex. Då tänker jag... jag tänker Jerry Tolbring, tar jag. Han är ändå en god typ. Vänster nio, Lasse Andersson. Bra kille och bra på handboll också. Mitt nio, den är ändå lite lurig alltså. Ja, jag kan ju ta från landslaget med. Det får jag göra.
Ja.
Ja. Ja, men jag tar Gottfridsson. Gottfridsson tar jag. Höger nio tar jag Albin Lagergren. Man kan ju tänka sig Gitzel, men det är väl framförallt då för att jag vet att Lagergren passar bollen mer till kanten än vad Gitzel gör. Så det är väl man ska argumentera om det.
Ja, det kan jag tänka mig att det är skönare att spela med Lagergren i de lägena.
Ja, ja. Det är väl därför i så fall. Mitt sex, så Arnafri Arnason var ju en jävla rolig snubbe. Ja, men han var rätt rolig. Sen är det ju liksom, är han så pass rolig så han är bättre än Marcelic. Ja, det, jag tycker den är någon av dem två.
Okej. Han är inte så rolig, Arnason.
Det är inget.
Jo, det är han. Han är ju jävligt god gubbe. Alltså, jag gillar han som fan. Men jag har ändå spelat mer med Marcinic och han är också rolig, så att säga.
Ingen av dem slår ju mig som speciellt rolig. Alltså, men det är mer, de är liksom lite så när de är, det är omklädningsrum och
den ja, typen. Lite så. Jag förstår vad jag menar. Nej, men när man, bakom kulisserna så är de roliga. Ska jag ta höger sex med eller?
Ja.
Ja, du får sätta dig själv där om du vill.
Ja, men jag sätter nu inte mig själv. Jag sätter Hans Lindberg. Ja, han är bra på handboll, det vet ju alla. Men sen är han också väldigt, väldigt rolig att ha att göra med. Alltså, bjuder på sig själv och ja, men bara en rolig typ. Och sen målvakt, är det det jag har kvar eller?
Mm.
Målvakt tar jag Dejan Milosavljevic.
Jag har någon tränare. Favorittränare.
Tränare.
Uffe Larsson.
Ja, men alltså ja, typ alltså. Det är väl sen är det också svårt. Ola Lindgren, Vranjes är ju där. Jag tar Uffe.
Det är säkert kanske nu om du hjälper honom lite grann. Så
exakt, inga sura miner och sånt. Framförallt, nej men jag tar Uffe. Sen så kanske jag byter, om man får göra det får man byta då.
Ja.
Jag byter Dejan mot Palicka.
Okej.
Okay. Där byter jag.
Om du fick ändra, ta bort eller lägga till en regel i handbollen, vad hade du gjort då?
Ja, alltså den är ju svår tycker jag. Men någonting jag tänkte på var att man kanske kunde få som lag en sån här varsituation som inte domarna dömer för. Förstår ni vad
jag menar då? Ja, en granskning typ eller?
Ja, men exakt. Typ att man har en sån par match för något liknande att ja, men vi vill att du kollar på den för att den känns oklar eller någonting sånt.
Ja.
Låter det som rimligt?
Ja då, det är som håka i tennis lite grann så man kan utmana.
Exakt. Ja, men utmana kan man säga. Mm. Den tycker jag kanske kan ändå vara någonting. Jag kör på den.
Vem var din handbollsidol när du var ung? Du är inte så gammal ännu i sig, men.
Nej, men man hade väl rätt många så. Men någon som stack ut lite grann, kanske lite otippad, var ändå han kroaten Ivan Kupic. För jag tyckte han var god från läget. Han var riktigt bra i försvaret. Och sen sina sista år när han spelade i Sarri så spelade han högernyr med. Även fast han vägde typ 15 kilo mer. Men han löste fan det alltså. Han var riktigt bra.
Ni klippte väl håret kort också? Ja, du var lite efter honom. Men är det därför du klippte dig? För att han klippte sig?
Nej, det var det inte. Nej, nej. Så stor idol är jag inte. Men ja, det gjorde vi kanske. Det visste jag faktiskt inte.
Ja, han var lite för, tror jag. Men ja, det var coolare men långt.
Ja, men det var han visst. Nej, men det var i så fall han.
Ja. Om du tittar på svensk handboll, nu är du delvis tillbaka lite grann, så vilken är svensk handbolls största utmaning eller problem, tycker du?
Nej, men alltså det är väl framförallt svår fråga så, men jag tycker väl att handbollsligan tappar liksom kanske lite hela tiden för varje säsong som går. Man kan inte behålla de unga spelarna lika länge. Visst, det är också en ekonomisk fråga i det hela liksom. Och att handbollsligan i sig kanske inte är så attraktiv som den var förr. Alltså jag tänker lite då med IFK Kristianstad då, alltså du kunde värva de här spelarna utomlands, så att du spelade Champions League och lite European League och du hade mycket publik och liknande, och det har man väl tappat lite hos alla, känns det som. Sen har man ju vissa sådana här hemvändare. Nu var det ju August Wig och Alingsås, tänker jag på. Emil Hansson går till Önnered. Högheim till IFK och sådär liksom, och Haidar med för den delen. Men framförallt det liksom, att kunna behålla unga talanger men även fylla på med kanske lite större, vad säger man, större spelare, eller vad man ska säga. Förstår ni tänket?
Mm. Ja, men det känns väl, jag är helt inne att ligan tappar ju lite nästan varje år nu. Både i publik, ekonomin blir sämre, intresset i stort, kvaliteten, spelarna sticker tidigare, kanske sämre värvningar. Och det är nog, jag tror du är rätt ute. Det är ju liksom hela paketet egentligen. Tyvärr.
Ja, men exakt. Det är ju, ja, det är väl det som jag ser kanske en utmaning. Hur vänder vi den trenden? Frågar man inte hur, för jag vet inte själv. Jag har inte funderat på det så, men det, jag tror absolut det är det en, att den har en rätt så stor del i det.
Jag tänker, Robin, att vi skippar nästa fråga, för den tror jag för långdragen. Vi ska hålla lite tajt. Så tar du den.
Om du ska bjuda hem till middag, Krins, kanske i din sommarstuga. Du får bjuda in tre valfria handbollspersoner. Vilka tar plats då vid bordet och vilka ämnen diskuterar ni?
Jag hade nog tagit en som ändå hyfsat givet, Claes Hellgren. Det är väl bara framförallt för att han, alltså han har så mycket historia på lager, så det känns som att han, alltså han kan snacka ut länge där alltså. Sen två nya, kanske Emil Berggren.
Aha.
För han känns också som han har mycket historia på många människor. Jag får den känslan.
Ja, det får jag med den känslan.
Och sen tredje. Ja, det är det. Kanske Stockenberg, bara för att se Emil Berggren och Stockenberg hetsa varandra i live och inte bara på Twitter.
Ja.
Och så sitter jag och Claes Helgen där och fattar ingenting.
Ni sitter och pratar, har djupa handbollsdiskussioner och så, de sitter och retas med varandra.
Ja, ja, men typ. Men det finns ju andra med, alltså man hade kunnat ta stora spelare som Karabatic och sånt där. Men jag vet inte vad jag får av dem. Jag vet inte om de är som personer.
Nej.
Hans Lindberg är också rätt rolig. Han har också kunnat vara med den trion.
Ja. Sista frågan i det fasta momentet här. Vem är din favoritspelare i den svenska ligan? Och då tänkte jag vill kanske ta damligan då, som du har stiftat bekantskap med.
Uff. Ja, jag har bara tänkt ut en härspelare.
Okej.
Nej, men jag tar en härspelare med. Den är lite utgivare. Alla kommer säga så här, Axel Månsson eller en Organovic. Och visst, de är ju skitduktiga. Det är ingen snack om det. Och Högheim och sådär. Men någon jag tycker liksom sticker ut på sitt sätt, det är ändå Hammarbys försvarsspelare Max Googles.
Ja.
Alltså jag tycker han är, i försvar är han helt sinnessjukt bra, tycker jag.
Och varför?
Man bara ser varje attack han får mot sig, så löser han det Han är bra med att hålla mittsex. Han är bra med samarbete. Jag tycker bara liksom att många spelare får problem när man möter honom. Och sen är det också väl för att man, han är samma ålder som mig. Han har aldrig varit med i något landslag, om jag inte har helt fel. Jag är inte helt säker. Jag tror han var kanske med i något riks. Liksom. Han har varit en sån som har gått i bakgrunden och bara gjort jobbet rejält. Liksom. Och såna spelare och personer unnar man ju ännu mer att det går bra för. Så ja, det är väl också lite därför. Det är lite med att man gläds med honom, med att fan, han har utvecklat och blivit så jävla bra som han är faktiskt. Jag tycker det.
Mm. Ja, men kul svar.
Ja.
Har du funderat på någon i damligan parallellt här nu då?
Ja, fan. Ja, men alltså det finns ju vissa så här spelare som sticker ut på sina sätt. Om jag går som kantspelare till någon annan kantspelare, så tycker jag väl Klara Bergling i Hallby 06, jag tror hon är född, spelar 9 för och nu spelar hon på kanten. Hon tycker jag har någonting i sig som alltså kan bli riktigt bra på kanten, alltså. Riktigt bra kan bli. Sen så tycker jag ju liksom då Maja Hedberg hos oss, tycker jag fortfarande håller riktigt bra nivå, hjälper laget rätt så mycket både framåt och bakåt. Framåt är väl hennes starkaste sida. Sävehof är lite så att där är så många spelare som, så jag tycker inte någon sticker ut där så.
Men det är väl det går bra som svar då, du har gett.
Ja, men det, jag håller med där då.
Mm.
Så vi kan snacka om annat också, så vi hinner det.
Ja, men då gör vi det. Du får ändå börja med liksom någon slags lägesstatus med din egna spelarkarriär. Vad är status här och nu?
Jo, men den är väl att jag är snart gjort 4 månader efter operation. Det är bara några dagar dit. Knät i sig känns bra. Alltså det är ju ändå liksom snart, jag vet inte exakt om det är 5 eller 6 operationer i samma knä. Men jag får liksom inte den här känslan att nu spelar det upp rejält. Eller ännu mer än vad det gjort förr. Utan jag tycker den håller en samma nivå som de andra gångerna. Och det är väl ett bra tecken så att säga. Så det är väl en positiv sak i det hela. Känns bra. Vissa dagar är bättre än andra såklart. Men fungerar. Så statusen just nu är väl ändå rätt så bra. Hoppet känns som det lever.
Vad har du gjort? Är det 3 korsband som har gått eller?
Ja, alltså det var första gången, om man ska bara försöka dra det så snabbt som möjligt. Första operationen var november 22. Då var det korsband och menisk. Och sen därefter på augusti ungefär 23 så fick han spricka i menisken, så opererade den. Sen bakslag i november, slutet av november, när det var en vecka till comeback med baksidan hamstring, drog jag den. Månaden senare drog jag den igen. April 24 drar jag korsbandet efter Potsdamresan där. Jag operation igen, korsbandet igen februari/mars här. Mm. Och då gör man operation till, som är en skelettkorrigering i knät, rätt så på där. Och sen en fot som jag opererar för jag hade kalk och brosk som låg skitdåligt. Och sen korsbandet igen, omnisk.
Man, det rejäl...
Är det samma knä i korsbandet hela tiden?
Ja, allting är på samma sida.
Vänster. Nej, höger då.
Höger.
Ja, fy fan.
Du, som jag har förstått det, så är det ju liksom, målet är ju fortsatt comeback och så. Var blir det i så fall comeback? Var kommer du att få kontraktet med Berlin gå ut? Kommer det liksom, kommer du att stanna i Tyskland på något sätt, eller var kommer du göra de här sista, var kommer du liksom förbereda dig det sista för comeback?
Ja, du menar alltså vad jag gör sista månaden någonstans?
Ja, och var du tänker att du vill spela liksom.
Ja, jag fattar. Alltså det kan vi väl aldrig säga. Som du säger, mitt kontrakt går ut här 26, så det är väl ingen konstighet att jag inte kommer få förlängt. Det är ju liksom inget konstigt eller någonting som är märkligt för min del heller. Sen så är väl tanken, jag vet faktiskt inte riktigt vad tanken är just där de sista månaderna. Som ni sa, jag har ju kontrakt med Berlin. Samtidigt ska jag inte fortsätta där, och de har gett mig klartecken att göra rehaben fullt ut i Sverige. Så just nu kan jag inte svara på det, var jag gör den. Men jag hoppas väl kanske på att jag får göra den i Sverige med Sigge då liksom.
Ja, för man tänker ju när det är liksom det absolut naturligaste är ju Walter Kriens gör comeback, han spelar i Kristianstad. Är det så lätt eller?
Nej, det tror jag nog inte att det. Det tror jag inte. Alltså jag kan väl aldrig säga liksom att jag har inte mina tankar där just nu, och det har jag snackat med Åke Unger då, som är min agent också, att vi måste ju få svar först och främst om det går att spela handboll, och det får man kanske där i början av februari, förhoppningsvis innan det här transfer stängs eller liknande. Och alltså för mig handlar det väl om att veta lite var nivån handbollsmässigt är någonstans, och sen även smärtmässigt var jag ligger och hur mycket jag pallar. Pallar jag åka buss överallt och sen spela match och sitta där med smärtor, då tänker jag då framförallt kanske Tyskland, långa resor och sådär. Pallar man det vet jag inte. Som ni säger, Kristianstad eller Sverige var laget kanske lite lättare, för det är inte lika många långa resor på det sättet. Och sådär. Så jag tänker just då knämässigt. Sen så är det framförallt med att jag har inte spelat handboll ordentligt på snart 3,5 år liksom. Man ska också ha respekt för det liksom, att man ska hitta någon förening som vågar chansa på det. Så där finns liksom ingen, just nu ingen tanke var där vill jag spela, eller detta kommer det bli, eller detta har vi börjat snacka om och sådär, utan där är vi inte alls i dem. Jag är inte själv i de tankarna, och jag tror inte någon annan just nu heller är de tankarna. Så jag har inget roligt svar på det. Jag har ingen klubb att säga liksom att där kommer jag spela eller sådär, tyvärr.
Nej. Det har ju blivit många år i Berlin ju. När du tänker tillbaka, hade du gjort något annorlunda där i samband med övergången, eller var det rätt steg att ta och gå till Berlin? Det blev ju liksom, Lindberg spelar ju längre än vad alla trodde. Det blev många år där bakom honom liksom.
Ja. Nej, men alltså det är ju alltid det här liksom, vad hade hänt om jag inte åkte dit och sådär liksom. Och det är som du säger, jag kom ju ner där och satt i corona i nästan 1,5 år och kunde inte se stan och liknande, och då det var ju rätt så hårda regler där just då, och i Sverige så var det väl lite mildare om man får säga det, och det var ju tufft i sig. Och sen så kommer handbollsbiten då, får inte spela så mycket, ung, självförtroendet sviker ju rätt så snabbt där när det går bra för den andra, alltså Hans, så kanske inte lika bra för mig, och man känner att man måste bevisa hela tiden. Det är väl klart en omställning i sig. Hans fortsätter längre än vad man trodde. Och sådär. Det är ju svårt att veta det innan. Utan man får ju gå på det de säger till mig när jag skriver på där liksom. Och det är väl båda sidor liksom. Att ja, men de höll kanske inte riktigt det de sa till mig. Samtidigt så förstår man ju det kanske nu då, att ja, men den som spelar, den spelar liksom, eller den som är bäst, den spelar. Och Hans var ju så pass bra så länge liksom, så det är, han blir ju någon, han är ju en ikon där på det sättet och så det var ju klart att det var någonting man inte tänkte på, utan man tänkte liksom, ja, men jag kommer få mina chanser. Men ja, det var mycket som som inte riktigt stämde min väg, tyckte jag. Mycket som just då kanske gick emot mig så där liksom. Om man säger så. Sen så presterade jag kanske inte heller på det som de hade förväntat sig och sådär. Men ja, det kändes som att det var en tuff start, skulle jag säga, på den.
Var det starten där med corona, alltså den säsongen eller de säsongerna, var det det som har varit tuffast då?
Ja, men framförallt då med corona där liksom. Får inte träffa någon, får inte familjen, jättesvårt att komma ner. Samtidigt så i den perioden där, första halvåret, så gick min morfar bort. Så det var också en omställning, och kunde inte åka hem och liknande liksom. Det som har varit lite det positiva i allting liksom, hela vägen, är ju liksom att man fått chansen i landslaget, att man fått med där och spela och bevisa att man fortfarande har det och kan spela bra och sådär. Och där trodde jag väl lite att, ja, men jag gjorde väl ändå där 2021 VM i Egypten, så tyckte jag väl ändå att jag gjorde bra ifrån mig från att sitta liksom nästan bänk hela halvåret där, till att faktiskt komma in i landslaget och inte ha några förväntningar. Jag gör ändå det bra, tycker jag. Och då tänkte man, ja, men nu kanske de ser detta, att jag får chans i Berlin. Men det fick jag inte då, utan då gick ju Hans rakt in där och tog det. Och det var väl en kombo då, på att Hans var bra, tränaren var ny och ung, och ja, han räddade sitt liv före han räddade någons annat liksom, om man säger, om ni fattar vad jag menar.
Ja.
Det var ju liksom många sådana grejer som kanske inte riktigt gick vägen för min del då.
Vad säger du, på tal om Berlin, vad säger du om den cirkusen som har varit i början på den här säsongen? Du borde väl ändå ha lite insider, både Kretschmar och Sivert fick gå. Nu är det Kricka och så Gidsel är där, och nu ska de locka över Pytlick. Har du funnits någon baktanke där från Bob Hanning att få in Kricka och få locka Pytlick, eller vad säger du om situationen?
Ja, men det tror jag nog inte är omöjligt liksom, att Bob har sett det liksom, att amen, fan, alltså kan vi få in Kricka här nu då liksom, så kanske Pytlick kan tänka sig komma och sådär. Sen om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men och jag vet inte om ryktena stämmer heller nu så om Pytlick. Jag ska ju faktiskt ner idag där och får väl försöka få fram någonting. Men man ser ju ändå, där finns ju en öppning. Lasse Andersson lämnar. De måste få in en vänsternia med en bra nivå. Och Pytlick då med Gidsel och Kricka. Alltså det känns ju ändå som att det är mycket som, ja, kan stämma kanske. Jag tror fan jag vet mindre än er, alltså. Men jag sen så då, den situationen med Jaron och med Kretschmar då liksom, alltså jag blev också klart chockad. Jag såg då att Kretschmar låg ut och skulle sluta då, och sen så dagen efter så fick han lämna, och även Jaron. Och jag tror det var då liksom att Berlin då tyckte att Kretschmar ska han då vara kvar ett år och redan bestämt att lämna. Ja, men hur mycket kommer han hjälpa Berlin i framtiden då? Om han får ett nytt uppdrag, då kommer han ju liksom ha tankar någon annanstans. Kricka fick den uppgiften, och Kricka ville väl vara tränare också. Och då så blev det bara helt enkelt så att att de tog Jaron där också, så Kricka fick två positioner istället för en då. Så det är väl det jag har fått höra liksom, och det är väl så jag resonerar vad kanske Berlin har tänkt då liksom och sådär. Eller sen är det jävligt svårt med, alltså Jaron då, han går in och vinner tyska ligan för första gången, kommer tvåa i Champions League, vinner det här Pixum Cup, eller hon heter Super Cup, där man möter vår Kiel tror jag, i matchen där. Vinner alla matcher inför säsongen och i säsongen, och sen på kicken. Alltså, det blev lite omänskligt också. Jag kan inte vara största fan av Jaron så, men här tycker jag ändå lite synd om. Vad mer ska han göra då för att faktiskt få vara kvar?
Alltså det, ja, det är tufft.
Kan han ta över från Gislason landslaget, tror? Alltså har det funnits, har det funnits? För visst har han väl såklart med en ung som gör sådana resultat, tränare, så blir du ju aktuell som förbundskapten. Alltså det har inte funnits det att, ja, men att Berlin så att vi förbundet kommer att ta honom här nu ändå inom kort.
Nej, det tror jag inte alltså. Nej. Jag vet som sagt, men jag har jag tror inte att Jaron kommer ta landslaget i närmaste tid. Kan vara, men jag får, nej, inte den känslan. Jag får inte det, att det är därför att det blev så som, nej, det blev. Ja, sen så att det ryktas lite om att kanske skulle ta Hannover, för den känns väl mer rimlig då på något sätt.
Mm. Ja, jobb kommer han ju få.
Det ska han nog kunna lösa på något sätt.
Bob Hanning, hur är han?
Ja, men han är ju en det är en profil, mm-hmm, man vill säga. Mm-hmm. Nej, men alltså många tycker och tänker och säger att han är ju extremt tuff, jobbig att göra med och sådär liksom, och det kan jag tänka mig att det är ibland med. Ja, en sån här situation då liksom med att han, ja, det är väl indirekt han som kickar då Jaron och lämnar på Kretschmann sticka direkt liksom. Det är ju klart tuff. Alltså det är inget snack om det. Alltså jag har alltid haft en bra relation med honom. Jag kom ju ner där liksom i Potsdam sen, och där fick vi väl en bättre relation. Han blev ju så här liksom, ja, men jag ska visa de andra att jag kan göra Walter bättre och få han på rätt spår och sådär efter skadan. Och det, någonstans så fick han ju del med liksom. Det gick ju bra när jag var där. Och ja, han är ju lite tysk. Ja, han är ju tysk, men alltså rejält tysk i sättet att vara och sådär. Men jag vet fan, vi fick en ändå, jag och han fick en bra relation och har fått en bra relation. Han tycker det är roligt att skämta lite så på någons bekostnad och lite så, och jag, ibland så kan det vara roligt och ibland så blir det lite för mycket, men ja, jag tycker ändå liksom, ja, jag har svårt att säga när man säger att han är taskig och sådär, men jag tycker att han är ändå rätt så god att göra med ibland i vissa tillfällen.
Vågar man skämta tillbaka då? Kan ni ha en jargong eller är det bara en från ett håll?
Mm, alltså man skämtar nog inte om att han är kort till exempel. där tror jag att där gränsen går liksom. Men inte så kanske, men lite det här liksom, trimmar han lite. Alltså det var en situation då att han på träningen så spelar vi 6-6 och spelar till 7. Och då så satt han ihop första linan och andra linan, och så sa han det högt, ja, nu spelar första linan här mot andra linan, ja, vi får se hur ni står upp typ, och lite det snacket. Mm. Och då var jag och Emil Hansson i andra linan där då, jag går igång direkt på sånt ju. Och så det slutade med där, vi spelar vi till 7, slutade med att jag spelar kant där, hade väl 4 mål och 3 assist, och han var ju alltså vansinnig på de här första linjerna. Hur kan ni tillåta detta? Och vi spelar match imorgon och sånt. Så vi startade ju bara garvar åt det. Så då, efter träningen där, så gick jag bara fram till honom, så, och det brukar man inte säga. Ja, men det var en bra första linje, men tack för idag. Så sa han bara så, jag hatar dig, sa han. Och så kramade han mig.
Ja.
Så det var ändå en bra relation på det sättet liksom. Det var han, ja, och sen när jag skadade mig där med liksom, så började han liksom gråta i omklädningsrummet, och det berättade de här 0203 killarna som har följt med honom säkert i 7-8 år, att det är andra gången vi ser han gråta. Ja, han gråter aldrig. Så han tycker ju om mig liksom. Mm. Och jag tycker väl också att han är en god gubbe någonstans i allt.
Så då, Robin.
Bundesliga då, eller Flink, det är inte Flink jag bara med Krins, vilka vinner Bundesliga då?
Ja, jag tror Magdeburg känns starkast, Kiel känns också rätt starka, Skippa gutt har kommit igång rätt så bra där, ser ett nytt ett helt annat självförtroende tycker jag i skipparkut framförallt, och går verkligen fullt för det nu. Alltså det är inga nådiga satsningar han gör när han går. Så det är ju om Kiel kan ta dem, kan Kiel vinna mot Magdeburg två matcher liksom, så så har de nog vunnit mycket på de poängen. Men jag tror att Magdeburg är fan, de är starka alltså. De är jäkligt bra. De spelar ju bara hammarmanspelet, men de löser ju det hela tiden. Det är ju helt sanslöst. Så jag tror det blir, jag tror Magdeburg etta, Kiel, Berlin 2.
Tittar du mycket, alltså för, ser du mycket matcher i Bundesliga?
Ja, men jag följer väl lite grann. Jag följer framförallt Champions League och sådär. Det tycker jag väl är roligast. Men sen, sen följer man vissa matcher, kanske ser något resultat som man tänker, okej, vad händer här? Och så går man in och kollar den i efterhand och sådär. Så det är väl ändå lite grann. Men inte fullt ut, skulle jag inte påstå det.
Du var inne på det lite tidigare där med landslaget, så att du har ändå, trots att det har varit liksom, jag vet inte, tunga år men skadefyllda år, du har liksom ändå prickat in så att du har liksom hamnat som en stor profil i landslaget i flera mästerskap. Vad är dina bästa eller starkaste minne från de här mästerskapen du har varit med?
Nej, men det är svårt att, alltså jag tycker liksom alla mästerskap, alltså jag uppskattar att spela landslaget så in i, alltså jag tycker det är så jäkla roligt, och det är roligt med liksom att man får visa sig för det svenska folket och sådär liksom. Men det är väl klart att EM 2020 på hemmaplan, debut i mästerskapet och så typ andra bolltouchen, så gör man något sånt jättekonstigt mål som, eller man tänker jättekonstigt som blir jättebra, och så blir det liksom, ja, går den rakt upp i krysset, det här målet när jag kastar runt ryggen eller vad man säger.
Jag såg det igår kväll. Det dök upp någonstans antingen.
Nej, det dök upp med jämna mellanrum på Instagram tycker jag.
Ja, men det var, jag tror det var de här EOF, alltså EM, som la ut nu om det igen. Och det har ändå fått rätt mycket visningar faktiskt, så det var ändå lite kul. Men det är väl kanske det då. Och sen så, ja men mästerskapet, VM, Kairo liksom i sitt hela, att vara där, komma till final, förlora finalen där med Danmark, men skapa nya upplevelser och nya minnen och sådär. Något specifikt från den har jag inte riktigt så, men bara mästerskapet överlag. Och sen då klart 22 där med straffen mot Norge, Palikas räddning i Frankrike, Ekbergs straff Spanien liksom. Det är väl sådana minnen man kommer ihåg framförallt liksom, och glädjen efter det.
Landslaget, tänker du fortfarande på det, att är det liksom en målbild fortfarande, att dit vill du igen?
Ja, det är ett enkelt svar. Alltså ja,
det kan vara den största målbilden liksom. Är det det som driver dig?
Ja, men det är nog, det är det nog fan alltså. Det är nog lite det. Alltså jag kommer tillbaks nu, jag är 26 år. Man brukar säga att primetime är mellan 28 och 32. Det betyder att jag har 2 år tills dess. Och sen 4 år däremellan man kan försöka vara så bra som möjligt. Ja, kanske att man löser det, kan bli tillräckligt bra igen för att vara med i landslaget och få uppleva det liksom. Så jag, där finns väl ändå hopp om det, även fast jag har respekt för att det kommer att bli svårt och sådär. Men ja, jag hoppas väl att jag som handbollsspelare, men även person, tycker de är så pass bra att man kan förtjäna en plats då, så att säga. Men klart svårt.
Om vi tittar lite på liksom det du gör nu i Kristianstad HK, du hjälper till där. Beskriv hur du hamnade, hur dök det upp att du är med på damsidan här?
Ja, men det var väl först och främst så var jag där med OS Handboll förra säsongen och hjälpte till där. Och det har jag väl sagt utåt med liksom att det var ju framförallt för att ha något annat att tänka på och göra samtidigt som man gör sin rehab. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Det var väldigt skönt att ha det så. Och sen då så skadade man igen och Uffe var väl en av de första som fick reda på detta. Och då så sa han väl det, man fan, ska du göra din rehab hemma? Och så sa ja, jag hoppas det. Och då så kom det med, ja, men vill du inte vara med och hjälpa till lite i KOK och då som du gjort i OS sådär. Och det är väl lite så liksom att jag tycker framförallt väldigt roligt med Uffe och Pelle då som är där och att vi snackar mycket gött och det är roligt gäng och sådär. Det är väl klart att det gör det mycket enklare. Och sen då att tjejerna också uppskattar att det man gör och försöker hjälpa till och att de verkligen försöker. Sen visst, det är absolut en annan grej med damhandboll och herrhandboll. Så är det. Men det är väl på den vägen att Uffe frågar mig helt enkelt om jag vill vara med och hjälpa till lite grann.
Vill du bli tränare i framtiden när du har kommit tillbaka, spelat i landslaget, gjort ny succé och lagt av som spelare?
Ja, men det kan jag tänka mig. Det tycker jag nu hade varit roligt liksom. Jag har tyckt det var roligt förra året och detta året där med KOK och sådär liksom. Tycker det ger mycket. Man ser det på ett annat sätt. Flera bitar som måste fungera. Man får väl lite input på lite andra saker inom Kristianstad handboll, samarbete med IFK, organisation och sådär som är lite spännande också att se att vad kan vi göra här så att det kan bli bättre för framförallt spelarna men även för hela föreningen så att säga. Så lite sådana bitar med som man som tränare får vara med lite och delaktig i vad man kanske är som spelare då. Och det kan jag tycka är roligt att bygga upp någonting så.
Uffe då, du har varit inne på det lite, men hur funkar samarbetet? Är det han som bestämmer fortfarande eller han lyssnar mycket på dig?
Nej, men alltså jag får väl ändå känslan att jag och Uffe tycker rätt mycket samma. Visst, vissa grejer vi kanske tycker lite olika, men det är väl, alltså det är klart det är framförallt han som bestämmer och sen så kommer jag med små inputs och sådär. Så det är väl framförallt det här då liksom. Ja, men vi spelar. Han går igenom de större spelen. Alltså vi snackar kantövergång, rundgång, jugge och liknande. Och därifrån då så får jag lägga på lite små grejer som kan göra lite skillnad. Och kan väl göra något mål som är lite lättare än något annat så att säga. Alltså lite små sådana här inputs i de spelen. Och sen ja, men på video och sådär liksom så håller väl han i det rätt mycket och jag har väl min del som jag gör liksom så att han säger 65 ska jag säga 65-35 då.
Typ. Ja, då fick du rätt med matten med.
Ja, vad jävla tur då. Vad skönt det.
Du har ju ändå haft några tränare liksom, även om du är bara 26, men du har ju haft några ja, stora namn liksom. Vilka bra ledaregenskaper vill du ta med dig eller vilka dåliga vill du inte ta med dig?
Ja, men jag tror alltså jag tror väl framförallt jag vet lite själv liksom bara, men vad vill jag vara för typ av tränare? Vad tycker jag är okej och inte okej? Och sådär. Och det är väl lite då liksom att man har ju fått med sig rätt mycket från Tyskland. Det här liksom mer ordning och reda och det ska vara på ett, det här sättet och det ska vara respektfullt och liknande. Så det tar jag väl med mig då. Alltså kanske mer från tiden i Berlin då. Ola var väl bra på sitt sätt men bra där tyckte jag väl mer då kanske bra försvarstränare bra i timeouter var han, fick med alltid anfall, försvar, andra fas i alla timeouter, tar väl med mig lite därifrån, bra på att planera upp träningar och hur träningar ska vara
Jubomir Branjes tar jag väl mer det taktiska. Tyckte han var extremt taktisk och bra i det taktiska. Så där har jag väl tagit med mig vissa grejer. Uppe då kanske lite det här med att våga sticka ut. Ja, men kanske inte bara spela 6-0 eller 5-1, utan kanske springa hem då, som vi har ibland gjort här, springa hem 3-3 för att stressa de här anfallarna rätt högt upp och pressa dem liksom till tekniska fel och våga sticka ut liksom på ett sätt som kanske inte andra tränare gör. Och sen då Glenn plus Christian Andreasson, då skulle jag säga det här liksom att vara som person till spelarna, att man kan vara god och skön och ha en bra nivå och snacka lite skit och sådär, men när det väl gäller så är det handboll som spelas, så att säga. Så att hitta den typen av nivå. Och sen sist men inte minst, Jaron tar jag väl med, att jag inte vill bli lika feg som honom.
Vad menar du då?
Ja, men jag tycker lite som jag var inne på innan liksom, att jag tycker det är roligt att jobba med egna ungdomar och talanger liksom, och kanske våga ge dem chansen mer och mer. Och jag tycker liksom där är han rätt svag just på den punkten, tycker jag. Och då är det väl från egna erfarenheter alltså, just då. Sen kan inte alla ha den uppfattningen, men jag tycker ändå det liksom. Så det är väl framförallt just för, i så fall det.
Du sa, Walter, att det är annorlunda att komma till damligan och damhandbollen. Vilket är det som är mest annorlunda? Eller vad menar du då?
Nej, men det är väl framförallt då liksom, det ska man väl ärligt säga, att jag tycker väl, om man jämför då med, det är bara det jag kan jämföra med, OS handboll och KOK här nu då, att de taktiskt sett kanske lite lättare att ta in den informationen, kanske lite mer. Sen även det här liksom just grundbiten med rätt mycket liksom att, ja, men varför gör vi detta och vad ska jag göra i de här olika rörelserna där? Där känns det som att kanske killar har lite lättare att få det på plats i större träningsgrupp. Alltså till exempel man står på en sida 6 mot 6, medans med kanske tjejer där man måste bryta ner den övningen, så att du kanske först jobba med 2 mot 2 eller 3 mot 3, och sen jobba på det med 4 mot 4, 5 mot 5 och sen 6 mot 6 för att få in helheten. Sen så tror inte jag att det är någon dum sak att göra hos herrarna med för att få mer förståelse och liknande, men vi kanske framförallt just den biten som jag kanske tycker då. Och jag är ju kanske lite mer det taktiska än vad kanske Uffe är då. Och ja, det är ju en balansgång i det hela liksom. Hur mycket information ska man ge? Vad ska man inte ge och sådär? Så är väl lite det kanske.
Tycker du att det har gått liksom, har varit en chock att komma, nu visst nu fick du liksom Åhus först, men att komma från en Bundesliga de åren du hade där med liksom hur stort det är, och sen komma hem till handbollsligan på damsidan också, där det inte det är inte så stor arena och det är inte så mycket folk, det är inte samma liksom intresse. Vi skriver inte lika mycket om damlaget som vi skriver om herrlaget. Var det en chock eller har det varit?
Nej, det var väl ingen så jättestor chock. Alltså man har vetat om det innan liksom, en publik och uppmärksamhet och sådär liksom. Och jag tycker också så att uppmärksamhet förtjänar man ju också. Att man måste göra bra resultat och vara ett intressant lag för att få den uppmärksamheten. Nu tycker jag då liksom, ja, men nu har vi ändå, tycker jag, startat rätt så bra här. Västerås Ersta är väl den som fortfarande känns att man spelade en dålig halvlek och sen är man nära på att rädda en poäng där ändå. Men jag tycker att många personer jag pratar med och man får höra liksom, tycker att det är väldigt kul att se oss, för att vi engagerade som fan och vi kämpar framförallt liksom. Och det är ju det folk gillar att se. Alltså handbollsmässigt så kan det gå upp och ner, men ser man ett lag som kämpar i 60 minuter så är det liksom det man kommer ihåg framförallt. Och där har vi väl både Maj, Pelle och Uffe liksom, vi brinner ju liksom för det, och även tjejerna, så att när det väl är match så skriker vi så in i helvete, och det gör ju våra spelare lite bättre och det sätter lite mer press på laget vi möter, tror jag. Men nej, större chock så nej, tycker jag inte. Men ja, det, jag ska säga det, större chock fick jag när jag var inne och kollade på IFK Kristianstad mot Skövde. Då blir jag ändå lite så här, alltså det, man börjar tappa folk nu. Det var inte så mycket folk där, och det var liksom en konstig, om man får säga det, lite konstig stämning överlag liksom. Det kändes som att, jag vet fan, det var inte det trycket som det har varit för. Och så vad jag menar, Robin, nu tänker jag framförallt, du har varit där mest.
Ja, det den vägen, det är ju inte så att det har vänt publikmässigt, utan det är ju fortfarande.
Men det kanske kan vara så att många av dem som är där var ju där även när det var 4000 i snitt, att man säger, inte vet riktigt hur man ska vara. Alla kanske är lite, även om det har ju varit en långsam, eller om man ska säga nedgång ändå, så det är klart det har ju trappats ner, men att mycket av publiken sitter kanske där och minns tillbaka och kan inte bli chockade, som, om du rätt uttryck, Walter, som du sa, men ändå att det slår dem då och då när man sitter där. Det kan inte lika lätt att dra sig med, vad fan ska vi, här kan vi inte skapa något tryck när vi är 2000 färre än vad vi var för några år sedan, och att man har lite den här känslan att...
Nej, men det stämmer nu säkert. Sen också en anledning till det är ju att man inte har kanske lockat till sig nya, alltså ny publik på det sättet. Alltså det får man väl säga, att många av de som sitter där är kanske de som du säger som var där för 4-5 år sedan, och kanske till och med ännu längre sedan, och de blir ju liksom inte yngre för det, utan det är ju många som sitter där som är i den, vad ska man säga, i den äldre åldern så att säga, och kanske har haft svårt att hitta den här unga nya publiken som är intresserad av det.
Ja, som inte har något i ryggsäcken så att säga, om utan bygger upp något nytt, lite nytt färskt blod på läktaren som ser framåt och inte blir nostalgiska, utan bygger något nytt istället.
Ja. Nej, för det är väl, det är klart det är skitsvårt liksom. Det är, som vi sa innan, allting, det är ju inte bara IFK Kristianstad som kanske går neråt i det liksom, men ja, det är en svår uppgift, men det är en uppgift som känns som det måste lösas för att överleva.
Mm. Det är till sist då, Walter. Hur går det för Kristianstad HK?
Ja. Bra fråga.
Men nu är vi inne på ju.
Ja, men alltså vi kämpar på. Alltså vi är få spelare, men tjejerna kämpar på som fan och de ger inte sig. Och på något vänster så tar vi poäng alltså. Och det är jävla lagmoral vi har fått ihop, så det är väl väldigt skönt att vi har fått den biten. Och jag tror att vi kan tugga i oss några poäng mot de större lagen med liksom. Sävehof och Skara känns kanske lite svåra att nudda på det sättet. Sen ser man ju samtidigt att Sävehof förlorar med 9 mot Hör. Och då tänker man, okej, vad händer där? Så jag tycker ändå liksom att, ja, får vi en fullträff och vi är bra, så kan vi slå de lagen som man tänker på förhand är lite bättre. Men ja, alltså jag tror vi är nöjda med att vi kommer till slutspel, håller säsongen lite längre i liv. Men och därifrån då liksom, så tycker jag väl att kan man komma då på en sjunde plats då, ja, men då kanske man ändå kan röra tvåan lite. Sen visst, Final Four med den här svenska kuppen, nu fick vi en bra lottning här mot Ystad om man ska kolla de andra. Sen har Ystad gjort bra resultat mot lag högre upp också, så det blir svårt. Men det är väl också att klart det är ett mål i sig att vi ska kunna ta oss dit.
Är det ideellt det du gör, eller har du någon slant?
Ideellt.
Ja.
Ideellt.
Ja.
Utan det, alltså jag gör bara detta nu för liksom ja, men få in lite, se och lära liksom från Uffe och vara i de här sammanhangen, och sen även då ja, ha en annan vardag än bara rehab, så att säga. Ha något annat i vardagen än bara rehab. Så det är väl framförallt också därför. Så ja, men det funkar bra. Jag tycker det är roligt.
Det är härligt med eldsjälar som brinner för handboll.
Ja, det är inte Uffe Larsson.
Han går tycker... på pengarna va?
Nej, han är också en jävla eldsjäl, det ska jag ge dem. Men...
ja, verkligen, verkligen.
Han blir sjuk när det är ideellt.
Ja, men det är gött. Krins, tack för att du var med.
Ja, tack själv.
Ja, ha det gott. Bra. Hej på dig.
Ha hand om er.
Jo, jag har ju varit i en landslagsbubbla, men det var ju mest fotboll. Men den touchade lite handbollsbubbla i slutet, därför att då när jag var i Göteborg och såg det här haveriet mot Kosovo, så var det ju så att då samlades damerna, så att de delades opalen där. Bodde både damlandslaget ihop med Alexander Isak och Jon Dahl Tomasson och de andra. En natt blev det väl måndag till tisdag. Det var inte för muntert på fotbollssidan. Men så hade de ju pressträff sen på tisdagen, damerna. Så Tristan gick ut därifrån faktiskt. Vi gick till tåget, så kom ju beskedet att Tomasson hade fått kicken. Jag träffade Filippa Idén, och hon har ju varit lite off, även om hon nu kom med i landslaget här i våras på ett par samlingar. Så trodde man ju att vi inte skulle få se henne i landslaget igen. Hon har inte varit med sedan EM 2020 och petades på Tomas Axner då. Vi spelade in en, ja, det var ju en intervju, men försökte göra lite poddformat. Hon har ju också fått barn, och hur funkar det, och lön och lite tärkt in på, och hon har ju redan skrivit på då för Silkeborg. Nej, för hon var ju Silkeborg och skrivit på för IKAST och blev sen gravid, så att hon väl skulle ja, det är ju de här tidiga avtalen som kontrakten som skrivs, som kan ställa till det lite grann, och vad klubben tyckte och tänkte om det och så. Så att, vi tar väl och lyssnar en stund på Filippas som avslutning, och då ska vi väl igen om 2 veckor.
Det gör vi, tack för idag.
Det var nog många som trodde att din landslagskarriär var över. Vad trodde du själv?
Det trodde jag också.
Ja. Du var med i EM 2020 i december,
ja,
med Axnér som ny förbundskapten, och sen kom du inte med till där inför OS-kvalet, var det va? På våren sen 2020.
Ja, precis, ja. Precis, 2021, ja. Ja, stämmer.
Var du besviken då?
Ja, då var jag väldigt besviken. Tyckte att jag hade presterat ganska bra i Bajamare som jag spelade i då, och var väldigt besviken.
Jag tror att du så sent som februari i fjol sa att det kändes som att dörren var stängd.
Ja, det var 2 år sedan.
Ja.
Ja,
ja, nästan.
Ja, då var min son 3 månader. Ja. Så då var min dörr också väldigt stängd.
Alltså det var det, ja. Det var inte bara från...
Nej, jag hade inte hört ett ljud härifrån, så det... men då hade jag en 3 månaders bebis.
Ja. Och sen kom du... Men ändå kom du med igen. Blev du överraskad då när... Thomas hörde av sig?
Ja, det var Thomas Forsberg som hörde av sig, men då, jag blev väldigt överraskad. Ja.
Mm. Hur känns det att vara tillbaka då? Nu har du ju varit med på ett par samlingar.
Jo, alltså, men det är ju kul, och det är ju alltså, som vanligt, eller som det var för 5 år sedan också.
Det är ju samma spelare nästan.
Ja, några som jag inte har spelat med tidigare såklart, men alltså, det är kul, men det är... Ja, men också annorlunda liksom, för jag tycker att det är jobbigare att vara hemifrån i långa perioder, men ja, alltså en vecka är ganska länge att vara från min lilla svåring där hemma, så att det är väl det som är annorlunda. Annars så är det väldigt som vanligt, tycker jag.
Han fyller 2 nu i oktober, ja. Har han fyllt?
Eller? Nej, han fyller 30 oktober.
Ja, så då är du hemma igen.
Mm.
Ja.
Skulle du men ett, så att du kommer med till VM och så, skulle du kunna tänka dig det? Och var, då är man ju från ännu längre.
Ja, det, alltså, annars hade jag inte varit med här. Då hade jag tackat nej tidigare om jag kände att, att det inte var aktuellt.
Så den uppoffringen är du beredd att göra?
Ja. Ja.
Är det någonting annorlunda i landslaget? Det har ändå gått några år.
Nej, alltså jag tycker inte det. Sen har jag ju hört väldigt mycket, för det är ju många som, många av tjejerna som är vänner, som jag är vänner med privat. Och då har jag hört att det har ändrat sig en del, men det är, ja, antingen så har det ändrat sig tillbaka då, eller så har de hittat på, eller överdrivit, det vet jag inte vad som är vart. Jag tror att det har ändrat sig tillbaka. Jag vet inte om det har med att göra att Thomas Axner har också blivit klubbtränare, att han kanske har fått en större förståelse för hur hög belastning det faktiskt är. Och ja, var handbollsspelare. För det har ju varit tidigare, när jag inte har varit med, då har jag hört att det har varit, alltså, mycket tester och väldigt mycket handbollsträningar också.
Ja, men det,
men det tycker jag inte det har varit nu när jag har varit med. Så nej, det kan jag ju egentligen inte uttala mig om. Men jag tänker att det kanske har varit med och påverkat att han har tagit över Esbjerg och ser hur mycket matcher det faktiskt är.
Hur har du påverkats av att bli mamma?
Det är ju svårt att säga, för jag försöker alltid, har alltid försökt att leva i nuet. Men jag tycker att alltså handbollen är inte lika viktig som den var innan jag blev förälder. Och spelar jag en dålig match så ältar jag inte den lika mycket och kollar inte igenom den liksom flera gånger som jag kunde göra förr. Jag gjorde inte alltid, men som jag kunde göra förr. Och det, alltså, så också nu var jag borta och nästan en hel säsong blev det väl. Mm. Och det är ju, det tyckte jag var jobbigt då, men det är ingen som kommer ihåg att jag ens har varit borta nu. Alltså lite så här, jaja. Jag har blivit lite mer chill, tror jag. Fast när jag väl står på plan så betyder det jättemycket. Alltså då vill jag vinna till vilket pris som helst. Så det är inte, det har inte ändrat sig. Men så, min inställning så generellt tror jag har blivit lite mer avslappnad.
Var det givet att komma tillbaka och fortsätta med
handbollen? Spela handboll, ja.
Ja, alltså ja, när du blev gravid. Och,
ja, det var det.
Ja. Och hur var det där? Du spelade i
jag var i Silkeborg när jag blev gravid, ja. Men jag hade skrivit på för ICAS redan.
Ja.
Ja, på hösten. Blev gravid på våren.
Mm. Vad sa ICAS då?
Ja, det var inte så populärt. Nej. De sa grattis, men de
för
var inte
jättenöjda.
Ja, det måste de ju. Och ja, alltså det är ju varje människas rätt att skaffa barn om de vill det. Så att de kan inte säga så mycket, men det är klart att jag satt i klubben i en jobbig situation. Vi... Alltså jag tror att jag berättade dig, ja, det var typ i maj kanske, april, maj aktivt berättade det för klubben, och då är det inte lätt, jättelätt att hitta en ersättare till mig. Men det gjorde de och det blev jättebra. Alltså Irma Skött kom in istället för mig och spelade en otroligt bra säsong när jag var gravid och nyförlöst. Så att det löste sig bra. Men det är klart att det inte var, det är inte optimalt att säga det så sent. Men jag vill inte heller berätta det innan vecka 12, att jag visste att allting var okej och allt det där.
Och då hade ni skrivit på, eller du skrivit på redan, alltså hösten där då?
Ja, jag tror det var redan i oktober kanske. Och då var jag inte heller gravid.
Hur är det med, det har man väl läst lite genom åren med ja, men just danska ligan, att det har ja, vissa klubb, det är ju en del år sedan, men då var det väl rätt så mycket uppståndelse kring det där, att de fick flera gravida och,
alltså, ja, det var Odense något år som ja, hade typ 4-5 gravida i, ja, alltså, som, i samma lag liksom. Ja. Och det skapade ju ganska stora problem för dem då.
Men har det, visst är det någon alltså, har spelarföreningen drivit på, eller finns det inte något?
Spelarföreningen kämpar, nej, det är inte fler rättigheter tyvärr, men spelarföreningen kämpar. Det är en klubb i både herr- och damligan som har tecknat ett så, ja, vad heter det på svenska? Föräldraledighetsavtal, eller något i den stilen då, med spelarföreningen. Och det är då Höj som har både ett herr- och damlag i ligan. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det Barsels föräldraledighetsavtalet innebär.
Men det är bara dem.
Det är bara dem, ja. Det är bara dem. Jag tror att det innebär att då, för som det är nu, så en månad innan man har BF så går man över, istället för att få sin lön från klubben så får man varseldagpeng heter det. Typ föräldrapenning, antar jag. Och så får man det fram tills den dagen man är tillbaka. Och det är ganska stor skillnad. Nu kan jag bara prata för mig själv. Det var stor skillnad på den lönen jag har och den där varseldagpengen. Och att, ja, det är klart att det påverkar.
Det kostade
att vara gravid. Ja, det gjorde det ju. Och sen absolut så de månaderna jag inte kunde spela, alltså, för att jag var gravid, då fick jag ju min lön. Men det var ju, ja, jag var ju borta 3 månader, lite drygt. Ja, plus den här månaden innan, så 4 månader, ja. Och det är klart att det var inte så fett.
4 månader innan förlossningen?
Nej, en månad innan förlossning. Och sen så jag började inte träna direkt. Jag fick akut kejsarsnitt dessutom, så att jag, ja, det tog lite tid. Och så var det också, förstod inte heller vem det var som skulle liksom frisk anmäla mig, eller vad man säger. Är det jag som ansvarar för det? Är det klubben? Är det tränaren? Är det sjukgymnasten? Det var mycket som var oklart, tyckte jag. Och också som jag inte visste. Men nu är det andra mammor i mitt lag fortfarande, och var då också som visste bättre, så jag kunde alltid fråga dem.
Blev det en stressfaktor också, att man ville komma tillbaka för att man ville ha tillbaka sin lön?
Ja, det är klart. Ja. Alltså, det ska jag inte sticka under stolen med. Nej. Det är givetvis.
Ja. För så är det ju inte om du kan få ett vanligt jobb.
Nej. Nej, men jag vet inte om det här varselspengavtalet som man kan göra med spelarföreningen, det hade man, jag vet inte om det är så att klubben betalar mellanskillnaden då kanske, det man får i varsels. Jag vet inte vad det där innebär, men det är som sagt bara en klubb i kvinnoligan som har skrivit på det, så att, det är ju tråkigt.
Mycket, inte i rena siffror, för då förstår jag att du inte säger, men hur mycket procentuellt var det lägre?
Oj, vet du vad du frågar? Helt fel person procentuellt. Jag har ingen aning. Det var inte så bra.
Ja, men var det hälften av vad du skulle ha fått i lön eller mindre?
Där omkring kanske.
Mm. Vet du vad du har i lön?
Ja.
Ja.
Jag vet vad jag betalar i skatt och sånt också. Men, ja. Det var också länge sedan.
Ja.
Han är som sagt snart 2 år, ja. Så jag vet inte riktigt.
Du är med... Hur ser du på chansen att komma med till VM-truppen?
Jag vet inte. Jag tycker det är svårt att säga. Mm. Jag tycker att jag har spelat okej. Okay, men jag har haft en liten dipp, tycker jag, efter de senaste par matcherna. Inte spelat så bra. Sen handlar det ju också om, jag vet inte, hur olika de ser mig och Evelina. Jag har inte heller sett Evelinas matcher. Någon match såg jag att hon spelade bra. Så att det, jag vet faktiskt inte.
Skulle det vara någon skillnad för dig med tanke på att du har barn, och varifrån att, så att säga, tacka ja till VM om du får besked och vaccinera, att du tänker som tredje målvakt?
Det har jag sagt, varit tydlig med honom från början, att då kan han ringa till någon annan.
Ja.
Alltså jag kan tänka mig att vara reserv på hemmaplan, men jag vill inte sitta på läktaren i Tyskland i 3 veckor.
Nej.
Jag vill inte heller sätta min kille i den. Alltså det är ju ganska... Min kille får ju ganska tuffa veckor när jag är borta. För att vi brukar dela på det. Så det är... Så kul tycker jag inte det, att kolla på handboll.
Nej, men det är väl bra att alla... Eller både du och Axel.
Ja, men det tycker jag är fair. Att jag ställer det som krav. Och att jag också är tydlig med att det är så jag vill ha.
Hur är relationen med Axel?
Jo, bra tycker jag. Alltså, tycker vi har en bra relation. Alltså, jag har inte så mycket med honom att göra. För det är ju mest... vi målvakter är ju liksom ett eget lag i laget. Så att jag har väl inte så mycket att göra med honom. Men bra.
Nu så är det ju 2 kvalmatcher här mot Ukraina.
Nej, en mot Ukraina, en mot Litauen. Men ja, det är inte så noga kanske.
Det är det väl, visst, för dem är det, men ja. Såklart.
Mm.
2 matcher som alla vet att ni ska vinna. Ni spelar ju rätt ofta den typen av kvalmatcher. Hur är det att motivera sig för dem?
alltså det kan ju vara svårt. För att det är ju, det kan lätt bli att man underskattar motståndarna, men nu har jag varit i det här yrket så länge. Så att alla som jag har mött hittills i alla fall, även att det är ett division 2-lag i Danmarks kuppturnering, så kan ju alla skjuta på mål. Så typ på min position så är det liksom, betyder inte det att det kommer lättare skott nödvändigtvis. Jag tror att det är svårare kanske. Jag hittar bara på för jag vet inte. Men att det kanske är svårare för utspelarna. Att alltså, deras finter, de har kanske sämre fysik, sämre finter, inte vet jag. Men alltså, alla kan alltid skjuta, tycker jag. Mer eller mindre givetvis. Och kanske att de är mer lättlästa. Men
för alltså, 6 meter ska man ju göra ja, mål. Ja, om du spelar lite Litauen eller Norge.
Ja, så att... Det är väl mer att de har kanske svårare att spela sig till de chanserna, men ja.
Ja, men på tal om det, ändå, även om jag hör vad du säger, är det skillnad, alltså om vi tar 6 meters skott, ja, kanterna kan jag förstå om det är skillnad, men från mitt sex, alltså om det hoppar in någon från... Det... Ja, Litauen.
Ja, nu har jag ju aldrig mött Litauen. Nej, förut, men, så det är svårt att säga, men jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Det är väl i så fall att de kanske visar lite tydligare. Mm. De, alltså, de kanske inte är så bra på att dölja vad de har tänkt sig att göra. Att de lägger ut armen tydligt och då kan man läsa det lite lättare eller tidigare. Det skulle väl vara sådana grejer, men alltså, ett 6-metersläge är ett 6-metersläge.
Ja, men det är inte så att ni går in, du och de andra målvakterna och Forsberg, med att när vi möter ett en C-nation så ska ni ta 60% av skotten.
Nej, alltså nu har jag ju som sagt bara varit med 2 samlingar här, men, eller det här är min tredje. Så att, men det har jag inte upplevt mot till exempel Kosovo, nej. Absolut inte. Och det, alltså det som också gör det svårare mot det är att vi inte har lika mycket material. Alltså jag vet inte en enda spelare i varken Ukraina eller... Jo, en i Ukraina faktiskt, men ja. Ändå i Ukraina, ingen i Litauen. Och i Norge så vet jag vilka alla är jag har spelat mot. De flesta har spelat till och med i samma lag som många av dem. Och då har man en helt annan kunskap om dem.
Tillbaka till det med att det inte var tredje målvakt. Kan det ligga dig i fatet, tror du, att du ändå har varit så tydlig med det? I frågan om att komma...
Ja, kanske. Men då får du göra det. För jag tycker inte att det är värt för mig att vara borta 3 veckor. Då kan, alltså, så långt är det heller inte till Tyskland. Det är...
Nej, jag tror att säga på hemma.
Nej, om det nu skulle hända någonting. Mm. För det är ju då en tredje mål kommer in.
Hur ser du på... hur långt kontrakt har du med?
Det går ut i sommar.
Ja. Ska du fortsätta spela?
Jag har absolut tänkt mig att fortsätta spela, ja.
Är killen från...
Han är dansk.
Han är dansk. Mm. Kommer ni slå er ner i Danmark eller bli kvar?
Men jag vet faktiskt inte. Alltså jag har utbildat mig till lärare. Blev färdig i våras. Alltså i Danmark. Så att jag har en dansk lärarlegitimation. Håller på att ansöka om en svensk, så det har jag inte ännu. Så att, just nu så kan jag inte jobba som lärare i Sverige om det nu. Men jag har ju tänkt att jag ska spela handboll. Och det vill jag gärna göra i Danmark. Mm.
Vilka ämnen?
Engelska, geografi och idrott.
Och det är, danskan är inga problem. Du skulle klara att ha geografilektion på danska?
Ja, det har jag haft i mina praktikperioder. Och jag har, alltså hela utbildningen, eller ja, inte den engelska delen då, men allt annat har varit på danska. Mm. Det har blivit helt okej, men man hör fortfarande. Jag kommer nog aldrig få bort den svenska dialekten, men...
Men du fattar allting utan...
Ja, gud ja. Mm.
Härligt!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.